Lisa heter jag och det är Micke, min man. Det är jätteroligt att få komma hit till Salem och dela lite idag. Under var det maj månad så hade vi ett litet seminarium om väckelsen på Azusa Street och väckelsen i Wales. Och vi ska försöka att krympa ner det lite grann och dela. Så vi tänkte göra så här att Micke börjar och berätta lite om väckelsen i Wales. Sen kommer jag tillbaka.
Du kan presentera dig själv lite så.
Ska jag presentera mig själv?
Ja, det kan inte vara.
Men det gjorde Annika så bra. Jag säger lite kort. Jag är gift då med honom här sedan 20 år tillbaka. Jobbar på Erikshjälpen sedan 5 år. Jobbar inom socialtjänsten förut på individ- och familjeomsorgen. När vi träffades så fick du ett ord om att vi skulle vara en stor familj, eller vi skulle bli en stor familj. Och då tänkte vi nog kanske inte biologiska barn bara, utan andra. Och vi räknar igenom här nu de senaste, 10 åren, så har vi haft 15 barn som har bott hos oss. Det tycker jag är ganska bra jobbat. Så 3 egna barn, 18, 16 och 11. Och så har vi haft ett gäng kortare och längre perioder. Just nu så har vi en jättegod liten kille på nästan 3 år. Jag vill tacka Petra Linder som passar honom just nu. De håller igång de två, tror jag. Vi är här.
En liten vild kille, han kör med oss 24-7. Ja. Micke heter jag, vi har ju träffats säkert lite här och där. Och jag har ju också varit gift med henne några 20 år. Vi flyttade hit upp 1997 var det va? Flyttade vi till Vänersborg från Landskrona. Vi hade varit med och startat en församling där nere under 2 års tid. Och så upplevde vi att vi skulle flytta upp till Trestad, får vi säga då. Och vi flyttade hit upp utan att känna en enda människa. Vi hade nästan aldrig varit i Vänersborg. Jag hade varit och spelat fotboll här någon gång. Du hade varit mycket i Trollhättan. Lisa är från Älvängen och jag är från Borås från början. Och vi flyttade hit och landade här. Och vi hade en sak som Gud hade lagt på våra hjärtan. Det var att vara med och bygga en plats för Guds närvaro. Att få bygga ett altare liksom, där Gud får komma och vila. Och vi tror att när vi tillber Gud så kommer hans härlighet. Och då kommer hans ljus som vi sjöng precis här. Och då måste mörkret ge vika. Och då så blir det ett atmosfärsskifte i våra liv, i våra församlingar, i våra städer och våra nationer. Så det är mycket av det som ligger på våra hjärtan.
Det vi kommer dela idag, vi har läst en bok. The Power to Change the World, The Welsh and Azusa Street Revivals of Rick Joyner. Så vi ska försöka dela lite och Micke får börja. Varsågod. Ja.
Och jag ska ju klara mig ganska kort. Har ni lyckats att förkorta 10 kapitel på några minuter så här? Och så har man lätt för att prata så där. Men vet ni vad? Gud är i rörelse. Känner ni det i Vargön och Vänersborg? Att Gud är i rörelse. Kan vi känna av det? Att Gud är i rörelse. Kan vi se att han är på väg att göra någonting i våran kommun? Tror vi det? Härligt, jag tror också det. Jag tror att Gud har mycket på gång. Jag vet inte varför vi har på engelska så här, men lätt att ställa på och bara kopiera från boken. A move of God is by a very definition, God is moving. Those who are led by the Spirit are also moving, going somewhere and are always focused on purpose and destiny. Alltså Gud är i rörelse, han är ständigt i rörelse. Och vi som följer honom, som är ledda utav honom, hans ande, då behöver vi också vara i rörelse. För Gud är inte stillasittande. Gud skapade världen, och sen så kan vi läsa genom hela gamla testamentet hur Gud ständigt var i rörelse och gjorde nya saker. Vi kan se hur kung David kom och han började bygga upp tempel, och hur profeterna kom och talade om det som skulle ske. Och sedan första församling så har det ständigt skett olika vågor och kommit olika rörelser. Och jag tror, jag vet här i Salenkyrkan, var det inte någonstans runt 96-97 så fick ni uppleva en våg av väckelse, att Gud kom och gjorde någonting under en period här. Var det inte så? Och ni fångade den vågen och så surfade ni med på den och så fick ni vara med och bärga in skörd, eller hur? Och det är det som jag tror att vi i församlingarna behöver göra, det är att vi behöver fånga de här vågorna som kommer ifrån Gud, att surfa på dem.
Vad är en väckelse? Det är egentligen att ta tillbaka, att återerövra det Gud gjorde när han startade församlingen. Att återerövra det som Gud har planerat. Han vill att människor ska bli helade. Han vill att människor ska komma till honom. Han vill att vi ska fånga upp det. Och ni vet, den första församlingen, det här har varit ganska spännande att vara med där, va? Ganska tufft. Det hade nog varit svårt att sitta stilla. Om man var ute och gick så där, så som Filippus, så var man och predikade för en hovman. Och sen när man var klar där, så helt plötsligt så befann man sig på något annat ställe. Är det någon som har varit med om det här? Nej. Men tänk att få vara med om det här. Vad spännande att fånga de här vågorna. Men vi skulle ju prata lite om väckelsen i Wales. Man har ju hört mycket liksom om att hela samhället blev förändrat på en väldigt kort tid. Direkt efter, samtidigt som väckelsen pågick i Wales, så började det bryta ut på Azusa Street. Pingstväckelsen som blev den som blev det stora genombrottet i hela världen. Men det är väldigt intressant att se, väckelsen i Wales var föregångare här. Jag kan bara säga som så här, att om ni kom till Wales 1904-1903, så hade de samlingar med bönemöten. De höll på ända till klockan 3 på natten. Och det kunde stå så här, man ville gå tidigt för att man skulle få en plats. Så affärsinnehavarna stängde ner sina affärer, och så stod det: stängt är på bönemöte. Har vi sett något sånt i affärerna än här? Det fanns en sån hunger och längtan att söka Gud. Och den 31 oktober, en måndagkväll, kan ni tänka er en måndagkväll, då predikar Evan Roberts för 17 stycken deltagare på den här samlingen. Och den helige ande griper tag i dem. 3 månader senare så har det kommit 34 000 människor till tro. Och den här väckelsen sprider sig över hela Wales. Evan Roberts åker inte runt till alla ställen, utan den sprider sig på olika ställen. Och efter 6 månader så har 100 000 människor kommit till tro och tagit emot Jesus. Och det säger sig självt att hela samhället blir förvandlat. 5 år senare så är det 80% som är kvar i tron. Det är ganska fantastiskt, va? Jag är jättebra på matte, så det måste innebära att det var 80 000 som var kvar. Och tyvärr så var det 20 000. Det blev väldigt stora siffror snabbt, så. Men vad var det som gjorde att den här väckelsen bröt ut? Vi kan ju berätta en massa sådär, att det blev kaos i gruvorna liksom, för hästarna hade blivit styrda med svordomar. Och nu så slutar folket svära, så att de funkar inte längre, hästarna sådär. Men det intressanta är egentligen, om vi kopplar, vad var det som hände innan det här bröt ut? Vad kan vi lära oss av det här? Och det är lite tanken jag kommer gå igenom. Hyfsat snabbt, ni märker att det tar lite tid. Och Lisa kommer ta lite fortsättning. Vad kan vi lära oss och vad kan vi göra idag? Väckelsen i Wales. Den första gnistan som började hända, den började redan 1879. Det är några år innan 1904. Då står det att det var en walesare som var pastor i Scranton i Pennsylvania i USA. Och han hade under flera år försökt att styra upp sin församling genom att predika på ett intellektuellt sätt. Vältalig skulle han vara. Det skulle vara perfekt. Alltihopa det där, ni vet. Känner ni igen det där, att man vill väldigt gärna ha det ordning till rätta liksom, och vi ska använda fina ord. Men plötsligt en dag så får han ett möte med den helige ande. Och den helige ande kommer över honom. Och helt plötsligt så förändras livet i hans liv och även i församlingen. Han går ifrån att predika på ett fint och vältaligt sätt till att börja predika passionerat. För den helige ande hade gripit tag i honom. Och han började älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft. Och det blev ett sånt driv i honom, och det började förändra församlingen där. Samtidigt så började han längta tillbaka till Wales. Så inom en snar framtid så flyttade han tillbaka till Wales. Och i Wales så fann han en gemenskap med tre stycken andra pastorer. De var ganska unga, jag vet inte vilken ålder det var. Men de värdesatte att be tillsammans. Att varje dag eller flera gånger varje vecka att träffas och söka Gud. Att söka hans rike, att söka att den helige ande skulle bli utgjuten över deras församlingar och så vidare. De blev även kallade till olika orter, men de var noga med att de skulle bo nära varandra. För de kände att vi behöver varandras hjälp, vi behöver stötta varandra och i bön. Så de håller på och ber. Och under den här tiden så börjar Gud verka. Längtan efter hans närvaro, att få vara i hans närvaro, när han bara blir djupare och djupare. Och längtan efter att den helige ande ska komma och bryta in starkare, den bara växer och växer. Och det samlas folk i under den här tiden. Det är inte bara de här fyra som ber, utan det blir liksom en början på väckelse. Och man börjar samlas i hemmen, för kyrkorna fick det inte plats folk i för att be. Utan man börjar samlas i hemmen, man samlades på pubbar och olika ställen för att söka och be efter Gud. Att hans kraft skulle komma, hans närvaro skulle komma. Visst känns det inspirerande att höra detta? De la ner sina själar, de la ner sitt hjärta. Och saker och ting börjar hända. Och det kommer en stark gudsnärvaro. Och den här längtan, alltså de får en desperation att få allt som Gud har för dem. De blir så desperata. Gud, vi vill inte bara ha hälften, utan vi vill ha allt. Och vi vill ha lite till. Vi är beredda på att betala priset för det här. Gud, kom, kom. Kom till oss, kom till Wales. Kom till Vänersborg och Vargön. Jag har lärt mig av Alfred att det är viktigt att säga Vänersborg och Vargön. För jag för mig att Vargön var en egen kommun, stämmer det? Efter ett tag, när den helige ande har börjat komma och börjat hända saker, så kommer lite någonting som man kallar för startskottet på hela väckelsen. Den här pastorn i sin församling, han bjöd fram folk och han ville ha vittnesbörd om vad man hade haft för andliga upplevelser. Och det var många som kom fram och ville dela sina andliga upplevelser. Men den här pastorn, han var inte riktigt nöjd med dem som kom fram, för han kände att de stack iväg ifrån ämnet riktigt, lite så. Så han sa stopp. Till slut så kommer det fram en ung tjej som heter Jennifer Flory Evans. Och hon är ganska ung. Kvällen innan så hade hon fått möta Gud och tagit emot honom. Och det hon utbrister, hon kommer fram med stapplande steg och en skälvande röst och säger: jag älskar Herre min Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och hela min kraft. Och det blev startskottet, som de säger, på väckelsen i Wales. Att någon, att församlingen hade fått passion för Jesus Kristus. Att de började älska honom. De älskade inte bara alla manifestationer och saker som hände helande, utan de hade börjat älska Herren av hela sitt hjärta, av hela sin själ. Och ni vet att det är det första budet Gud ger oss, att vi ska älska honom före allting annat. Och jag tror, vänner, att det är så viktigt att vi kommer tillbaka till att börja älska Herren utav det första vi gör. Nu har vi pratat lite om det som hände innan, och så ska vi ta lite om killen som står där och vinkar lite till er. Han heter Evan Roberts och han var en utav huvudfigurerna. Han föddes i en fattig arbetarfamilj. När han var 9 år, är det någon som är 9 här utav barnen? Men när han var 9 år så började han arbeta i kolgruvan. Så det var hans bakgrund. Men han fick möta Gud och han började längta. Och han började längta efter att Gud skulle gripa tag i honom. Och han föddes 1878 då. Även så hade en sån här längtan så att han missade inte ett bönemöte på 14 år. Är det någon som har missat något här? Jag har gjort det i alla fall. Jag har missat många. Det var ju inte det att det bara var bön då på onsdag kväll. Utan det var ju måndag, det var tisdag, det var onsdag, det var torsdag, det var fredag, det var lördag och söndag. Han missade inte, för han var rädd för att han skulle missa om Gud skulle komma och göra någonting. Men visst fanns det en överlåtelse och en desperation liksom att Gud kom och gör någonting i Wales. Och efter ett tag så får han en längtan efter att börja predika. Och han är ju ganska olärd, alltså han fick ju inte gå i skola sådär, men folket uppmuntrar honom att han skulle börja studera. Och här fanns det också en snabbning som jag tror vi kan lära oss mycket av. För han tänkte så här: kommer jag räcka till? Kommer lilla jag, Evans, att räcka till för det här? Vem är den här lilla jag? Och jag kan ju inte det här och jag kan inte det här och så vidare och så vidare. Men en sak var så här. Att Gud behövde inte Evans duktighet. Han behövde inte allting som han kanske kunde. Vet ni vad det var Gud behövde? Det var Evan och hans hjärta. Vänner, det är så att Gud behöver inte allting där vi kan. Men han behöver dig. Och han behöver ditt hjärta. Och när han får tag i vårat hjärta, då kan det börja hända saker och ting. Och vi får tag i hans hjärta. Att börja älska Herren av hela vårt hjärta, av hela vår själ. Så han sticker iväg till stället och studerar. Och han längtar att få en allt. Han vill ha en mer intim relation med Herren. Han vill komma nära honom. Han vill verkligen bli vän på djupet. Han vill bli son. Och under ett par veckors tid så kan han inte sova på nätterna, utan han är vaken och han får möta den helige ande. Han ligger och skakar och han vet inte riktigt. Folk blir lite oroliga runt omkring honom och de frågar: vad är det som händer? Jag vet inte vad som händer, men det känns underbart. Det känns fantastiskt. Känner ni igen det här? Visst är det här vi behöver i våran tid. Att Gud griper tag i våra hjärtan, att vi får möta honom. Som sagt, 1904 så börjar de ta emot den här vågen som kommer över Wales. På ett bönemöte så sjunger de: "It's coming, it's coming. The power of the Holy Ghost. It's coming, it's coming. We receive it, we receive it." Det kommer, det kommer. Kraften av den helige ande kommer. Det kommer, det kommer, det kommer. Och vi tar emot det. De tog emot det. Och under den här inga bönesamlingen så kommer den helige andes kraft, och det är någon som ropar ut: bend me, böj mig Gud. Och Evans, han får tag i det här, han kan inte sluta, utan han ber det här hela kvällen med tårarna rinner över hans ansikte. Herre, böj mig, Herre, forma mig, gör mig formbar för det du vill göra. Och lite senare på kvällen så har han gått hem, och på natten så vid 12-tiden ungefär så kommer hans vän Sydney in i rummet, och så ser han Evans ansikte bara utav Guds ljus, det bara lyser om honom. Och Evans säger till Sydney att vi kommer få se den mäktigaste väckelsen över Wales som Wales någonsin har skådat. Och Sidney bara tittar på honom, för han är helt förundrad utav det här ljuset. Och sen så säger Evans till Sidney så här: tror du att Gud vill ge oss 100 000 människor som vill komma till Jesus? Och vad tror ni den här Sidney svarar? Ja, du är ju inte klok, hade jag nog sagt. Men det står så här: Sidney kunde inte göra något annat än att tro på det Evan sa. För de upplevde Guds härlighet så starkt. Och senare på natten så går de till kapellet och fortsätter att be. Och då får han se en syn. Och hur Gud kallar honom tillbaka till sitt hemstad. Och han hoppar av sina studier. För han frågar också sin lärare, hur tycker du jag ska göra? Ja, det är väl dumt att chansa att inte åka. Om det nu är Gud så kan det ju vara värt att göra detta. Så Sydney, eller Evans, åker hem till sin församling. Och han får inte predika på första huvudmötet, utan han får predika för några ungdomar på kvällen. På måndagen. Inte på söndagen. Han fick vänta tills på måndag kväll. Och då började ske. Det jag började med här. Han predikade för 17 ungdomar. Det var inte så jättemycket som hände den kvällen, men den helige ande kom och sen började rulla på. Inom 2 månader så var det som sagt 34 000 människor som kom till tro. Inom 6 månader så var det 100 000. Och jag tror det är lite svårt att förstå hur många människor det är. Men jag tror Vänersborgs kommun är runt 34 000 eller någonting, va? Kan det stämma? Så det är ju på 3 månader då. 100 000, ja, då får man åka till Borås ungefär. De är ungefär 100 000. Alltså en hel kommun på 3 månader. En hel stad på 6 månader. Visst är det lite inspirerande att se. Men det hände inte bara, utan det var någonting som skedde. Det var människor som började älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ. Han, Evan Roberts, det står att det var några som kom och intervjuade. Och vad var det han sa? Jo, vem är beredd på att betala priset? Vem utav oss är beredda på att betala priset? Detta var ett uttryck från Evan Roberts. Believing God can move mountains, but loving God can move nations. Att tro på Gud så kan vi be bergen kasta sig i havet. Men att älska Gud kan förändra nationer. Vi har ofta pratat om tro i Sverige och kanske i världen. Vi har glömt av det här sista, tro, att älska Herren och Gud av hela vårt hjärta. Det kan förändra nationer. De hoppar över. Och ju starkare Guds närvaro, manifestation av Guds närvaro är, desto starkare och större väckelse kommer vi få. Vi hörde att ni ska komma av Salemfestivalen snart. Tänk att få se det här börja hända. Att Guds närvaro kommer på ett mäktigt sätt. Och det börjar hända på nytt. Och vi får fånga den här vågen.
Mm, då ska vi. I väntan på vågen. Nu har jag det på engelska, men jag läser inte. Men det kan ju underlätta för Johan, han översätter. Just när Gud kommer, en helig ande kommer. Det beskrivs ofta av kyrkohistoriker som att det kommer i vågor. Och vad kan vi göra då? Jo, vi kan ju söka Gud. Be den helig ande visa oss. Var kommer vågen bryta? Hur ska jag kunna göra? Vad kan jag göra? Vad kan församlingen göra för att befinna sig på rätt plats? Jag hittade en bild på lite Dreaming Elephant Seals på en strand här i det är tydligen i Mexiko, sälar. Jag tyckte det var, ja, de såg ut att ha det väldigt trevligt på stranden. Men det är lätt att vi också blir som de här sälarna som ligger och drömmer. De kanske inte drömmer, men de ligger och väntar. De ligger och har det gott. Men vi får nog inte bara drömma, utan sluta dröm om väckelse. Att vi börjar förbereda oss på den. Hur kan vi göra det? Hur kan vi förbereda oss för väckelse? Jag tror just det här med surfing, alltså just surfa på vågen. Hur kan vi på ett bra sätt hitta den här vågen som Gud har kommande? Som sagt, vi vet alla att vi väntar på den största väckelsen i världshistorien. Ska vi se, jag ser inte så bra, jag står här. Vad kan vi göra för att förbereda oss? Det första, att vara rätt tränad och i form. Och där tänker jag, där kan vi ju fundera lite var och en. Vad betyder det för mig att vara rätt tränad och i form? För våran del, jag tror vi hade en längtan att flytta upp, när vi flyttade upp till Vänersborg, att få vara del och starta det här, eller lovsångsaltare, att bygga ett lovsångsaltare med Guds närvaro genom lovsång och tillbedjan. För när vi, våran första kallelse, det är att vara präster inför Gud. Alltså vi är präster och konungar. Men att tillbe honom, det är det vi skapade för. Och under hösten här nu förra året så fick vi gick en sån här internetkurs just med inriktning mot lovsång och tillbedjan och förbön genom en organisation som heter Bön 24/7. Och där kopplade vi upp oss och vi fick undervisning via nätet. Vi fick skriva uppsatser eller kortare. Så där, vi fick liksom träna oss. Jag känner det är någonting vi vill göra. Vi vill vara en del i församlingen. Vi vill vara tränade för att se Guds närvaro och komma. För vi vill se Vänersborg, den här regionen, förändrad. Vi vill se det. Och vad kan vi göra? Vad är Guds vilja för våra liv? Att vara rätt tränad och i form. Ja, och söka Gud för detta. Ha en ordentlig bräda. Det var lite roligt. Fordon eller tjänst. Jag tänker också det med tillsammans. Alltså, en liten bräda är ju väldigt ostabil. Men jag tänker, har man en bräda att åka på? Jag tänker församlingen. Hur organiserar vi oss? Hur delar vi de här drömmarna vi har? Vad har Gud lagt på våra liv? Jag tänker, hur kopplar vi tillsammans? Där tror jag vi kan kanske oftare i våra hemgrupper och så där, dela det med varandra. Vad har vi för längtan? Vad Gud talar till oss? Var och en. För då kan vi också bygga tillsammans. Jag tycker det handlar, det är ingen enmansgrej det här. Utan det är att vi gör detta tillsammans. För vi är Kristi brud. Vi väntar på honom. Att vara på rätt plats också. Det är en helig ande. Får ju bara visa Gud. Vad är du åfärdig just nu? Vad är det vi ska satsa vår energi? Och just att hålla ögonen öppna. Jag tänker på de här 10 jungfrurna som det står i Matteus 25 tror jag. Som skulle vänta på brudgummen. 5 somnade, 5 höll sig vakna. Ja, de som somnade hade ju ingen olja sen när han kom. Och de fick ju inte vara med på festen. Men just att hålla ögonen öppna. Vad är det som är på gång? Helige ande, vad är det du vill göra just nu? Och sen faktiskt att vara redo att agera utan tvekan när vågen bryter. Kasta sig upp på brädan. Där tror jag också det kan vara jättespännande för oss att faktiskt våga lite utanför vår bekvämlighetszon också. För det finns mycket fruktan som vi kanske behöver göra upp i våra egna liv. Att våga ta de här stegen i tro. Vi vet ju inte förrän vågen kommer att den kommer. Men att i tro ta sig dit, det är viktigt. Vad gör Gud just nu i ditt liv, i församlingen, i våran stad? Om eller när väckelsen kommer, hur påverkar det våra liv, vår församling och stad? Just det här att förbereda sig. Självklart ska vi drömma om väckelse och se det, men just att hur kan vi tillsammans förbereda sig? Och hur kommer det påverka våra liv? Jag tror en sak som jag tror Gud gör i våra liv, det är just att göra upp med bekvämlighet. För jag kan känna att nu har vi den här lilla killen hemma och han håller igång oss. Så känner jag, så tänker man, ja, hade vi inte tagit det uppdraget, vad lugnt och skönt vi hade haft det. Ja, det hade vi nog haft det. Men jag tror Gud vill att vi ska fostras. Just det med bekvämlighet. Att har Gud talat, vill att ni ska göra det här. Ja, det kanske inte blir så enkelt. Ger vi då upp första försöket för att det blev lite jobbigt. Alltså, Gud vill skapa en karaktär i våra liv. Och det är jobbigt. Men jag tänker, Gud jobbar på oss. Och han gör det med ett syfte. Så det... Som sagt var, det här med väckelse egentligen, det handlar ju inte, det är ju fantastiskt att människor kommer till tro på Jesus. Och det är fantastiskt allt som sker, och det är Guds vilja. Men allt i detta som Micke pratade om tidigare, att det är så tydligt att det är ju första kärleken till Jesus som är i centrum. Att vi har honom i centrum, att det är honom vi älskar. Inte allting som händer runt omkring när han kommer med sin närvaro, utan det är att vi håller ögonen på honom. För det står ju här då: jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycket frukt. Utan mig kan inget göra. This is what true revivalists have always been in pursuit of: the Lord himself and his manifest presence. Alltså det var väckelse, alltså det handlar om. Det vi längtar efter, det är Jesus själv och hans närvaro. Utom den kan vi ingenting göra. Och jag tänkte, vi ville, när vi fick den här frågan för Jona att komma hit, att jag tänker att det är fantastiskt. Församlingarna är i både Vänersborg och Vargön och i närområdet. Det är det vi längtar efter. Vi längtar efter väckelse. Vi längtar efter att se människor berörda. Vi längtar efter att se människor förändrade. Och jag tror att jag kan se det, så många människor jag möter, att det går inte utan Guds hjälp. Människor sitter så fast i saker och ting, och utan Gud så blir det ingen förändring. Men vi kan väl be att Guds närvaro bara får landa här i våran bygd ännu mer, så att ännu fler människor kan bli befriade, upprättade.
Vi pratade om att vi har gått en kurs i ett nätverk som heter Burn 24/7. Och varför det heter Burn, det är så enkelt. Som ni vet, Emmausvandrarna, när de gick iväg från Jerusalem, så fick de ju möta Jesus där. Och de sa: brann inte våra hjärtan när vi mötte honom. Och det är där det här namnet kommer ifrån. Och vi jobbar med att bygga upp platser där man har lovsång flera timmar oavbrutet. I november, 20, 21 november, en lördag, då kommer några vänner komma till oss från Europa, och så kommer vi ha 14 eller 16 timmar lovsång nonstop i Pingstkyrkan i Vänersborg. Då är ni välkomna att komma dit. Vi kommer även börja ha en lördag eftermiddag i månaden inne i Pingstkyrkan, och vi önskar att man skulle kunna göra så här runt om i Sverige. I våran stad här. För vi tror att när vi för in Guds ark, när vi för in Guds närvaro, så händer det någonting i våra städer. Visst, den finns redan här, men vi vill ha mer, eller hur? Så jag skulle bara, när vi började be och fundera över det här, så kom ett bibelord bara, eller en psalm. Jag ska avsluta med det. För jag tror det här är, för de här, ni vet, de här pastorerna jag berättade, de var enade, de stod tillsammans och de sökte Gud. Och i psalm 133 står det så här: se hur gott och ljuvligt det är när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen och på hans dräkt. Alltså, oljan är en symbol för en helig ande, liksom hur den utgjuts. Så gott är det att vi är enade. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Lyssna här nu. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Att när vi som församling, när vi som församlingar i våra städer, i våra nationer börjar stå tillsammans, då kommer Herren med sin befallning. Han kommer med sin välsignelse. Så därför så är det så viktigt att vi står enade tillsammans. Vi behöver inte tycka samma om allting. Det är inte det enhet handlar om egentligen, att vi tycker likadant. Men enhet handlar om att vi älskar varandra. Jesus ber i Johannes 17:24, så ber han att jag ber att där vi är, där ska också de vara. Så att min härlighet kan få landa. Att de ska få del av min härlighet. Det är där vi längtar efter, Guds härlighet. Ja, det är alltid svårt att avrunda, så att vi får göra det. Pratat länge nu. Ska Gibril hoppa fram och ta en lovsång, så se vad vi och Annika hittar på här.